Välkommen till Stridens hopp, en serie som sätter fokus på en årgammal strid om sanningen och hoppet hos dem som försvarade den. Under den nästa timme här på Stridens hopp ska vi fortsätta vårt samtal och studie kring saker som är särskilt aktuella för oss här idag. Vi såg sista veckan på sanningen omkring döden och helvete ut från Bibeln. Och idag ska vi fortsätta och gå in i ett annat ämne som är relaterat ganska nära till det här ämnet omkring spiritism. Och vi ska se på hur den är speciellt i vårs dagar, det här har ett speciellt inflytelse på den konflikt, den kampen, den striden som vi ser på och har sett på ned igenom historien. Innan dess, låt oss bara se lite kort igen på sista vecka.
Vi har ju sett hur den här konflikten utspelar sig med ett fokus på vem är Gud? Mm. Med Guds karaktär. Gud försöker uppenbara vem han är och sanningen om hans karaktär i Bibeln. Medan den onda sidan försöker förvränga Guds bild och få Gud att vara någon som han inte är. Och en speciellt konkret sak som Gud har uppenbarat i Bibeln handlar om den idén om att om liv och död och också om hur Gud kommer hantera synden. Satans lögn i Edens lustgård var att ni kan inte dö, ni ska inte dö. Och den har vi sett sprider sig i hela världen faktiskt. Den här idén om att på något sätt har vi en evighet i oss själva och fortsätter att existera. Konsekvensen av det blir då en av de konsekvenserna blir då den idén om att det finns ett evigt brinnande helvete som Gud på något sätt har konstruerat som ett straff, som en tortyr och pina för människor som väljer att inte följa honom. Den bilden hittar vi inte i Bibeln. Den bilden hittar vi inte från Gud som beskriver hur han kommer hantera synden. Utan den kan vi spåra snarare tillbaka till hednisk religion och andra filosofier.
Ja, eller om man ska gå lite längre bakom det. Om inte det är Guds idé, då är det, om man ska säga, Guds fiendes idé. Då är det en idé som kommer ifrån, om man ska säga, Satan, djävulen själv. På att försöka förvränga och vrida vår bild och förståelse av vem Gud är. Genom att introducera en förståelse av hur den Gud skulle agera som inte är Guds agerande.
Mm. Och vi såg exempel i Bibeln på hur det visar sig till talas om en osläckbar eld eller om en evig eld där vi ifrån att studera Bibeln ansvarsfullt i sin helhet och i sitt sammanhang snart finner att det handlar inte om en evig tid. Det är inte så att Gud kommer föreviga det som är så fruktansvärt i vårt universum. Mm. Gud kommer en dag göra slut på det. Det är Bibelns fantastiska budskap att Gud kommer inte låta ondska, lidande, död och smärta på något sätt existera i all evigheters evigheter i vår värld. Utan Bibeln gör tydligt att det kommer ta ett slut. Synden och ondskan som vi upplever den här på jorden och som universum är indragen i och ser är något verkligt, den kommer att ta slut en dag. Och det är det fantastiska budskapet från Bibeln om hur Gud kommer att använda det. Det finns en verklighet i att Gud kommer använda det som ibland kallas helvetets eld för att förgöra slutligen ondskan och synden. Men det är inte en evighet, inte enligt Bibeln i alla fall.
Och det som vi speciellt ägnade tid åt sist var ju att se på vad Bibeln säger just om vad det händer när vi dör. Om de dödas tillstånd.
Mm.
Finns det aktivitet? Finns det tankar? Eller är det en sömn som Bibeln beskriver? Och vad är det för ett syn Bibeln har på det? Och då är det ju intressant också att om vi ser på förståelsen som vi såg på sist av Bibeln ned genom historien. Då har det ju varit mycket olika tolkningar och även under reformationstiden begynte man ju att ställa spörsmålstegn, ställa frågor vid den uppfattelse man har haft förut omkring de döda. Och vi finner flera reformatorer som inte får det till att hänga ihop, bland annat William Tyndale som här skriver i relation till just den här frågan om döden. Om du läser det då, låt oss se på liksom hur han ifrågaställer det här, inte får det till att hänga ihop.
Tyndale, han sa då att jag bekänner öppet att jag inte är överbevisad om att det redan befinner sig i den härlighet som Kristus är i eller Guds utvalda änglar åtnjuter. Det vill säga, han talar om de som har dött i Gud. Och han säger enkelt att jag är inte säker på att de finns i något paradis just nu eller i himmelen. det vill säga i den härlighet som Kristus är i, eller den som Guds utvalda änglar åtnjuter. Nej. Och så fortsätter han: det är inte heller någon trosartikel för mig. Om så var, anser jag att förkunnelsen om köttets uppståndelse vore meningslös.
Ja, och då ser vi väl just det här. Han börjar ifrågasätta och säga: det stämmer inte ihop med ett sanningsbild, ett sanningssystem om hur han Gud är, den här doktrinen. Så om han kanske inte är fullt och klar och avkastar det totalt på det här tidspunkt, så ställer han en nog fråga omkring att han säger att det här är ingen trosartikel av mig.
Mm.
Och det passar inte ihop med det andra jag ser omkring det. Och det var ju flera av reformatorerna, om jag förstår rätt, Kenneth, som begynte komma till de tankarna.
Ja, Luther var nog så ambivalent. Han kunde inte helt bestämma sig för vad han ville tro på det punktet, ja.
Och det är ju naturligt för oss när vi kommer ifrån ett sammanhang, en kultur och också idéer som har spridit sig om Gud, om livet, om döden, utan att vi har frågat Gud och sökt i Bibeln svar på de frågorna. Då är det ju naturligt, jag vet ju själv, det tog ju flera år för vissa av mina idéer, vissa av mina beteenden att successivt komma i harmoni med vad Gud har uppenbarat för oss. Så det är inte något konstigt för oss när vi har på något sätt präglats in eller indoktrinerats i någon typ av system eller bild av vår verklighet.
Ja, det är egentligen förunderligt att det är två doktriner i den kristna tro som den onde har gått lös på en speciell måte. Och han har funnit att det här är där stort potential med dessa två doktrinerna. Och den ena doktrinen är människans natur. När idén kom upp att vi är inte dödliga, men vi är odödliga. Och i den läran så må han ha sett att det här var det många möjligheter för att skilja lag med Guds väg och Guds bud och allt detta. Och så hade det nästa det med sabbaten. Det är ju också egentligen för någon en lite komplicerad sak att kunna bevisa det. För det är ju olika typer lov i det gamla testamentet och sådana ting. Så till synlatande kan det vara lite sån tåket. Så de två doktrinerna valgte han att gå lös på. Och han så potential i de två doktrinerna att han kunde lura folk väck ifrån Guds ord genom de två doktrinerna.
Och det har vi ju då tittat på den ena här sist. Och vi pratade om, som du sa, hela det här, den här frågan med en förståelse av ett evigt brinnande helvetet. Hur den att det inte finns i Bibeln. Bibeln beskriver inte det som evigt brinnande, men om det är en flammande förintelse så är det något som har ett slut som förstör och förändrar saker, men inte något som fortsätter att brinna. Och det var det som vi såg på sista veckan, en klar förståelse av att Bibeln inte framhåller Gud som någon som gillar att folk ska lita och tortureras i all evighet. Det står helt i kontrast med Bibelns förståelse av en kärleksfull Gud.
Och också hans rättvisa. Både Guds kärlek och hans rättvisa ger den bilden utav en Gud som först och främst inte kommer föreviga synd. Ja. Och i andra hand mycket riktigt och mycket verkligt kommer att uträtta konsekvenser för synd.
Mm.
Så det är inte någon typ av jag menar, att kolla på Jesus, han gick igenom syndens straff och han led. Så det är inte någon typ av undvika konsekvenser för synd på något sätt, utan det finns en verklighet konsekvenser för synd, men det finns också det Gud vill erbjuda istället för det, och det är det eviga livet i kontrast till död, icke-existens.
Och så är det ju väldigt ologiskt också, för vi kan ju föreställa oss ett människa som blir brutalt projekterat in i denna världen mot sin vilja. Det är ingen människa som har spurt om att bli född. Vi är bara skytt in i denna planeten, och vi må leva dessa 70-80 åren i denna världen. Och när vi dör, hvis inte vi då har tagit emot Jesus och funnit täckning i Jesus, men ellers har levt moralska liv, så ska man alltså komma till ett pinested som vill vara lika länge som Gud vill existera.
Ja, det ger ingen mening.
Det är 100% ologiskt, det är 100% ubibelsk och det är 100% umänsklig.
Och orättvist.
Okärleksfullt. Så det är nästan ingenting som kan hålla upp i den här lärsättningen.
Så det vill säga, vi har alltså sett på här att helt från början när Satan introducerade lögnen tillbaka i lustgården med att vi har ett att vi kan leva evigt och vi ändå ska dö. sjelens odødelighet. Det har lett til både en forståelse av helvetes flammer, men vi skal også se på i dag hvordan at den forståelse leder til at den kosmiske konflikten i verden som vi har pratet om tidligere, den konflikt som startede lenge innan skapelsen mellom Gud og en del av hans engler som gjorde opprør, at den fortsetter i dag, og den gir igjen en utspill baseret på sjelens udødelighet gjennom det vi ser med tanker om at da måste vi kunne ha kontakt med vores avdøde, vad heter det, släktingar eller annat på något sätt, för om de fortfarande lever då skulle det kännas naturligt att på något sätt kunna upphålla en kontakt. Mm. Och det är något av det vad vi tog upp och diskuterade också för ett par veckor sedan. Det är otroligt relevant idag. Vi såg på och pratade om hur annat SVT:s julkalender tog upp det i barnprogram nu här i julen 2012 i diskussionen omkring anden i glasset. Den här tanken med att man kan ha kontakt. Och fast att man här i den här situationen fasthåller att det här bara en lek. Då är ingen verklighet i det. Då är det det som vi ifrågasätter idag utifrån, om man säger, Bibelns perspektiv av den kosmiska konflikten. Vi går inte in och bedömer och tar upp diskussion om SVT skulle sända program eller inte. Det är deras ansvar att göra, men vi tar upp frågan om, är det bara en lek? Eller är det belägg från ett bibelskt perspektiv att det är mer än så? Och då är det ju intressant att se, här har vi något som är relevant, något som är nutidigt. Men det finns ju också fler böcker, folk som beskriver erfarenheter. Bland annat en senare skribent som heter Roger Manoe, som har beskrivit sin erfarenhet om hur han var involverad personligen själv i en andra värld och i övernaturliga saker där han hade upplevelser omkring det här och beskriver otroligt klart en upplevelse av något övernaturligt som för han var en hemsk upplevelse och som han kom ut av. Så frågan är helt enkelt att vi står med, man säger, kontrasten idag mellan vissa som säger det här, det är bara lek. Det här, det är bara tricks och annat som vi ser. Eller de som säger nej, det är verklighet i det. Jag har erfart det. Jag har haft en erfarenhet själva. Och jag vet att det är något verkligt i det. Det är väl de kontraster som vi står med. Och annars kan jag säga en otrolig läsvärd bok. Den här av Roger Manoe som heter En resa in i det övernaturliga, en bok som vi gärna berättar om hur du får tag på om du skriver till oss på feedback@lifestyletv.se, så kan vi berätta om hur du kan få tag i just den boken och hjälpa dig med en förståelse av det här ämnet. Men det vi önskar att göra idag är att gå vidare och se på Bibeln. Vad är det Bibeln har att säga om det här? Och då kanske vi ska börja med en text i Gamla testamentet som vi ser på för i Predikarboken kapitel 9 och vers 6 i relation till och helt enkelt bara se på igen, vad säger Bibeln om våras släktingar eller folk som dör, har de möjlighet för att agera i världen idag och i kontakt? Och ser vi det på 9 kapitlet och vers 5, eller 6 kanske rätt av, där beskrivs den här frågan och där står deras som har avdöd, deras kärlek, deras hat och deras avånda finns inte mer, aldrig någonsin mer får de ta del i vad som sker under solen. Vad kan vi ta från den texten då?
Alltså det lyfter ju fram en jätterelevant åsikt från Bibeln, ifrån Gud då, om just den här frågan om avlidna människor som på något sätt kanske har något otalt och något oavklarat i världen, eller av kärlek försöker kontakta från en andevärld, kontakta sina levande släktingar. Mm. Eller tvärtom, att vi som lever på något sätt i kärlek och saknad och längtan försöker få kontakt med våra avlidna. Mm. Eller den andra aspekten, det här lite mer av spöknaturen och så vidare, där avund eller någon typ av vrede eller hat bland de avlidna gör att de som spöken eller någon typ av efterexistens fortsätter att ställa till det i hus eller på något sätt spöka för folk för att skrämma bort dem. Där lyfter Bibeln fram åsikten i alla fall att kärlek, hat hos de som är döda existerar inte. Varför? Jo, för att de existerar själva inte. Mm. De tänker inte, de är inte, de är döda. De sover som Jesus själv beskriver det. Och supertydligt där så står det också att de får inte del i vad som sker på jorden. Det vill säga, de har ingen kunskap om det. Så om jag på något sätt som levande försöker söka råd eller försöker söka visdom eller kontakt med de döda, så enligt Bibeln så kommer jag inte få någon information. För de vet inte vad som händer i världen. De existerar helt enkelt inte. Det är Bibelns syn av den här relevanta frågan av den andra sidan eller andevärlden. Finns det någon typ av kontakt där? Bibeln säger i alla fall inte med döda.
Nej, och det är det där blir frågan, eller hur? För att om jag kommer eller någon kommer och säger, ja men jag har erfart.
Mm.
Jag har sett en varelse i mitt vardagsrum. Det liknade precis min avdöda släkting. Eller jag har haft kontakt med, jag kände igen rösten. Jag vet att det de sa eller kommunicerade, om det är genom en annan i glasset läge eller något annat. Jag vet att det är det ingen annan som vet än min maka. Så det måste vara den personen.
Just det.
Det var en hemlighet vi hade emellan oss.
Mm.
Och om Bibeln då är klar på att det inte kan vara maken, det kan vara släktningen.
Mm.
Vem är det då?
Ja, och jag vill ju, först och främst så personligen så kan jag ju aldrig och vill inte ifrågasätta människors upplevelser.
Nej.
De har säkert upplevt det, de har säkert hört en röst de känner igen, de har säkert sett en form de känner igen. Men om jag vill bara titta på ett par, tre, fyra texter från Bibeln som lyfter fram den tro som jag har i frågan. Och vi börjar där i Gamla testamentet, i fjärde Mosebok. För det här är ju någonting som inte bara är relevant idag, det här sökandet efter kontakt med döda, utan det har rakt genom hela mänsklighetens historia varit någonting närvarande och en fråga om liv och död. Och här är ett sånt exempel. Det här då ställs två världsbilder emot varandra, då dels de som tror på Bibeln, Guds folk eller Israel, som började umgås då med de som kallas hedningar eller de som bekänner sig till andra religioner och filosofier, bland annat då någon typ av dyrkan för döda och hedniska ritualer. Låt oss se vad som står där i deras kontakt med varandra. I fjärde Mosebok kapitel 25 så står det: medan Israel uppehöll sig, det är vers 1 då, medan Israel uppehöll sig i Sittim började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Moabs döttrar är då de här som tillhör andra religioner. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider och folket åt och tillbad dessa gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. Nu, det här är inte en ovanlig syn. Och det är det att Israel, de som tror på Guds, på Bibelns Gud, börjar på något sätt kompromissa och umgås i tillbedjan för de som tillber avgudar. Det står här deras gudars offermåltider. Nu, Bibeln undervisar inte att det finns massa olika gudar, utan snarare att det finns en gud, skapar guden, men det finns avgudar, och det är det som den talar om här. En av dem kallas Baal Peor. Och om vi går vidare så till psalmerna, så talas det om den här Baal Peor i kontakt med att offra till döda. Mm. Och det står i Saltaren 106 och vers 28. Saltaren 106 och vers 28 så lyfts det fram en ytterligare information om den här typen av tillbedjan. Det står så här, som en referens till vad som har hänt tidigare. De slöt sig till Baal Peor och åt sådant som var offrat till döda.
Mm.
Så en del i den hedniska religionen på den här tiden var att man offrade saker till döda. Man hade någon typ av, precis som vi sett och pratade om sist, från Egypten, assyrisk kultur och grekisk och romersk religion och filosofi och kultur, var en stor del här också att man på något sätt hade den här idén om att döda på något sätt kan ta emot offer och man kan relatera till dem på något sätt.
Mm.
Så hedningar offrar till döda här enligt beskrivningen. Och nu kommer vi till det intressanta. i Nya testamentet som på många sätt ger oss en upplysning och förståelse för vad det egentligen är som sker i vår värld. Och genom Jesus undervisning, men också i det här exemplet genom Paulus undervisning, så ger Paulus det tydligt här och förklarar den frågan som du ställde här, Klaus. Vad är det då för något? Handlar det här om hedniska offersystemet till döda om för någonting? Och det hittar vi i första Korinterbrevet kapitel 10 och vers 20. Paulus enkelt beskriver de här hedniska offrarna. Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Nu här lyfts en väldigt allvarlig bild fram utav den frågan. Vad är det då som jag tycks ha kontakt med?
Så det som i gamla testamentet vi läste att i beskrivningen att de själv beskrev det som att offer mot de döda. Mm-hmm. Går Paulus alltså in här? Paulus och säger det enda de döda de offer åt. Mm. Och beskriver vad de gör istället.
Precis. Och den allvarliga bilden blir just det att i tron att man kommunicerar eller på något sätt relaterar till den andra sidan där mina avlidna släktingar finns. I den tron så säger Paulus, där dyker Satan och hans fallna änglar och demoner in och utger sig för att vara döda avlidna människor. Mm. Nu det här är en otäck bild för mig, men det är Bibelns bild av vad som kan ske i vår värld och i konflikten mellan gott och ont och spiritism och okultism.
Men då är det ju väldigt viktigt här att också förstå, som du säger, vi kan inte ifrågasätta och ska inte ifrågasätta folks erfarenhet. Nej. Om man säger jag har erfarenhet, jag har sett. Okej, men då har du sett det. Mm. Men då kanske vi kan hjälpa att förstå vad det är du har sett. Ja. Men det är ju ingen av dem, eller i alla fall skulle jag säga, väl de flesta som har haft sådana erfarenheter eller som kanske har de sett sin släkting, sin make i första gång där i sovrummet, ge någon tröst och uppmuntring efter att du har haft en tragisk död. Mm. Ja, då kanske de längtas efter att få uppföra det igen, för det på något sätt ger en tröst, känner de. Mm. Men det är ju inte för att man söker den här kontakten för att man vill ha kontakt med någon annan.
Nej.
Och det är ju jätteviktigt att förstå motivet i det här. Ja, att otroligt många som gör det här. Mm. Det är ju inget motiv i att precis. Jag vill ha kontakt med onda andra.
Nej.
Motivet är jag söker tröst, jag söker uppmaning, jag söker kanske ibland kunskap, visdom. Eller på något annat sätt, kanske helt med, enkelt till med bara läkare, men om det verkligen var vår döda släktingar, då kan man ju säga, vad var felet?
Ja, visst.
Så frågan är ju att också här vara försiktig med motivet, att folk har ett annat motiv, men det gör ingen skillnad i vad det sker.
Precis, och jag tror viktigt att lägga till där också att ibland så kan ju jag faktiskt ha upplevelser, en dröm som är väldigt, väldigt verklig för mig, en annan typ av upplevelse på grund av omständigheter och så vidare, som kanske inte har något att göra med onda andars inblandning.
Eller det övernaturliga.
Eller det övernaturliga, precis. Och det tror jag är viktigt också. Men det tar inte bort att det är en verklighet och det kan hända. Tar inte bort att Satan har en plan. Och Satan är engagerad i mitt sökande efter liksom det mystiska, det oförståeliga. Den andra sidan, det är ett forum enligt Bibeln då, där Satan och hans demoner kan använda för att leda människor bort ifrån Gud, bort ifrån kärleken, bort ifrån sanningen på olika sätt. Och där hittar man ju enkelt idag den typ av, vad ska man säga, det finns medium och folk som menar att det här är något jag kan, jag har en förmåga att kunna kommunicera med döda och så vidare. Där tror jag det är mer farliga än det, vad ska man säga, den lite mer nyfikna som kan leda till något sånt så småningom.
Och även det är det ju också, det är ju otroligt på något sätt gråzonområde det här. För att du går till ett cirkus och du tittar på tryllekonstnern, som vi säger på dansk, jag vet inte vad du säger på svenska, som kommer in där.
Trollkaren.
Trollkaren, och han gör tricks och saker.
Precis.
Och man sitter där och säger, wow, hur har han hänt det? Mm. Och sen kan man ju kanske ibland någonstans gå ganska snabbt och säga att det måste vara något större här, för jag förstod inte det här trickset. Mm. Och var är gränsen emellan? När är det tricks? Men någon som är otroligt duktig på att göra tricks, som verkligen trixar oss allihopa. Mm. Och när går det över att det inte längre är ett trix, men att det verkligen är snack om övernaturliga krafter.
Just det.
Och nu snackar jag inte nödvändigt som cirkus, men generellt i vår erfarenhet, vad är vad? Det är väldigt, väldigt svårt. Och det är detsamma med medium. Mm. När har det här medium verklig kontakt med något övernaturligt?
Ja.
Eller när är det bara det här medium som är smart och tjänar pengar på att säga något? Alltså det är ju inte nödvändigtvis varenda medium och varenda gång att de verkligen har en kontakt.
Just det.
Och det gör det här väldigt svårt också om man ska säga vi leker med det eller experimentera. För du vet inte riktigt var gränserna går. Mm. När går du från trixet över till det som är en overklighet? Eller?
Ja. Och vad Bibeln varnar för är just varför Gud talar så mycket om livet och döden. Är ju framförallt för att han vill ge oss hopp. Han vill ge oss uppmuntran om vår existens och tillvaro. Men samtidigt hittar vi de här varningarna i Bibeln om att det här är något som Satan och den onda sidan kan använda för att bedra människor och dra dem bort ifrån Gud. I första Moseboken så har vi läst flera gånger Satans första lögn, hans bedrägeri. Och i koppling till det så läser vi någonting som faktiskt relaterar till det här med spiritism och kontakt med avlidna. Han säger där i kapitel 3 då i syndafallet, första Mosebok kapitel 3 och i vers 4 och 5 vill jag läsa. Då sa ormen till kvinnan, ni skall visst inte dö återigen. Mm. Men sen kommer hans alternativ. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Så inte bara säger han här, ni ska inte dö, ni har på något sätt odödlighet i er själva, ni kommer inte dö. Utan han lägger till också att nej, tvärtom. Gud vet att när ni äter och det han kallar död, det är egentligen att era ögon kommer öppnas. Ni kommer på något sätt till en tillvaro eller existens där ni närmar er Gud. Mm. Ni blir som Gud. Och det är den idé som ligger som grund till också den här kontakten med andra världar. Och människor genom historien, upphöjda kungar och personer som kändisar har på något sätt i sitt sökande efter kunskap och sitt sökande efter visdom också, i sitt sökande efter svar på livets frågor, på något sätt sökt sig till den här, som Satan introducerar, avlidna eller döda som på något sätt befinner sig i en tillvaro där de har kunskap, visdom, existens.
Ja.
Och det hittar vi här, det är första lögnen från Satan som har spridit sig och ligger som grund till spiritism.
Och vi ser ju denna förförelsen, den har gentat sig upp genom tiderna och det virkar, när man läser Bibeln så virkar det som att det är en klar förförelse, det är en fristelse. Det är något som Satan prövar att fördäcka som något gott nu.
Ja.
Och när vi kommer till för exempel andra Mosebok i kapitel 8. I andra Mosebok kapitel 8 så kan vi läsa lite om dessa egyptiska tryllekunstnerna närmast.
Just det. Mm.
De blir kallt för spåmän i kapitel 7. Så står det bland annat där i vers 22. Och först är det Gud som gör stora ting då. Det är den första plagen. När vannet i älven blir till blod, alltså Nilen blir till blod. Den första plagen, vers 22 står det. Men de egyptiska spåmännen gjorde det samma med sina hemliga kunster. Mm. Här blir det kallt för hemliga kunster.
Och i svenska står det magiska kunster.
Magiska kunster, ja. Så det är lite sånt, man tänker lite på tryllekunst, magi, den slags.
Mm.
I kapitel 8, vers 7, men spåmännen gjorde det samma med sina hemliga kunster. Det står också om den tredje plagen, vers 18. Spåmännen prövde det samma med sina hemliga kunster, men grejde det inte. Vi ser genom Bibeln, när det är konkurrens om mirakler, om det övernaturliga, det spektakulära, när den onde och den gode konkurrerar, så vill den onde klara att komma upp till ett visst nivå och imitera den gode, men den gode vill vinna med sina suveränt överlägna mirakler. Därför står det att spåmännen prövde det samma med sina hemliga kunster. De prövde att få mygg fram, men grejde det inte. Mm. Så det kulminerar ju skickligt när Jesus kommer på banan. För då ser vi Jesus som den stora mirakelmannen, men där florerade med mange mirakelmenn på Jesus tid, mm. som hadde blitt eksperter
i denne magiske... Det ser vi jo i apostelgjerningene.
Ja. Og der ser vi, her har vi en konflikt mellom lys og mørke. Og mørke klarer å imitere til en viss grad, men Guds mirakler overgår Satans mirakler suverent.
Ja.
I dag lever vi også i en tid med mye mirakler rundt oss, og vi blir fristet til å komme til store møter og se mirakler fremfor våre øyne. Når Gud vil en dag gripe inn med sine suverene mirakler, så vil vi se hvilke som er sanne og hvilke som er falske mirakler.
Og der kommer du inn på en fråga, Ken, her som er veldig viktig, og det er jo frågan om, i og med vi kopler sånne, om du kaller mirakler eller overnaturlige saker til onde andre, da er det jo lettere at man forutsetter at da er det onde saker som hender onde resultat med onde avsikter.
Ja.
Men du pratar lite om mirakel, og det er frågan jo også, er alle gode mirakel, er alle healing vi ser, er det från den rette siden, eller kan det ibland være even Satan som gjør mirakel, ja. Og som går inn og gjør noe godt, men med en annen avsikt?
Ja. Vi vet jo at Satan har levd mye lenger enn oss mennesker, enn denne jordas alder. Vi vet at Satan har vært en forfører fra begynnelsen, og disse såkalte miraklene som finner sted, vi må teste dem, for det er opplagt at Satan kan fremføre ting som virker veldig overbevisende, og han er i stand, han har evne over teknologi, vitenskap som vi mennesker ikke har innsikt i. Han kan manipulere som ingen andre kan manipulere. Og selvfølgelig må man være på vakt. Jeg har påstått, og jeg har enda ikke blitt irettesatt for den påstanden, og det er den at når Bibelen i det Nye Testamentet snakker om tegn og under og mirakler i den siste tid, så er det den onde som er forfatteren bak disse miraklene. Der står ikke et sted som jeg kan lese om det som skal skje rett før Jesus kommer igjen, at Gud skal gjøre store mirakler, og på grunn av disse miraklene skal mennesker bli overbevist og følge Bibelen. Vi vet at Gud kan gjøre mirakler, og han gjør mirakler. Men det som Bibelen prøver å fremheve, det er det at djevelen kommer med sine mirakler. Vi kan gå først til Matteus 24.
Ja, vi har sett på litt av de her tekstene her.
Ja, i Matteus 24 for eksempel, så står det vers 11, mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og det står også i vers 24, for falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig, og for å kunne føre, for i det hele tatt å forsøke å føre de utvalgte vil, så skal du ha en veldig utspekulert falsk doktrine.
Riktig. Ja. Og da skal du ikke gjøre noe som i seg selv virker ondt.
Nei.
Da er det jo noe som er et tecken.
Riktig,
som skal være tecket mantel for at du forsøker å føre noe inn.
Nettopp, ja. Og hele veien i Matteus 24 så står det, ikke la dere bli forført. Det er budskapet. Så går vi til 2. Tessalonikerbrevet.
Ja.
Og i andre brevet til Tessalonikerne, det er et apokalyptisk kapittel dette, og det handler om antikrist, men vi ser hvordan denne lovløshetens hemmelighet skal drive med tegn og under i vers 9. Den lovløse, på gresk anomia, det vil si imot loven, den lovløse, den som ikke har noe respekt for loven, den som forakter loven, den som svindler rundt loven. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Mm. Selvfølgelig så burde kristenfolket sitte og veie på sin gullskål om er det godt eller er det ondt dette?
Og det er interessant, i den svenske står det faktisk at den kommer og at det er et verk av Satan.
Riktig, ja. Og så har vi det neste, åpenbaringen sier 13. Åpenbaringen 13, der står det i vers 13, det er det andre dyr som kom opp av jorden, det som forfører,
Menneskene. Og hvilket du gjør det, det her som vi snakker om?
Og det, vi har snakket om det tidligere, Amerika.
Mm-hmm.
Ja. Vers 13. Og det gjør store tegn, til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Så det gjør store tegn altså. Og denne ilden som kommer ned, den ilden associerer vi med, ofte med ånd, for ånd er et veldig klart bilde på, eller ild er et bilde på ånd i Bibelen.
Som vi ser det i apostelgjerningene, riktig, ja. med ånden som kom som en flamme, tenker
nettopp, ja.
Du på. Hellig, ja.
Og i Johannes åpenbaring så er det ofte pluss og minus som konkurrerer. Det er en dualisme her. Du har for eksempel den jomfruelige kvinnen i kapittel 12, og så har du den prostituerte kvinnen i kapittel 17. Så det er pluss minus. Og slik er det også med denne illen som kommer ned fra himmelen. For ild er da et bilde på ånd. Og her har vi en negativ ild. Så det er altså en negativ åndsbevegelse nærmest, som skal komme til denne verden og spre djevelske lærdommer og den djevelske ånd. For denne ilden, den kommer ned fra himmelen. Og hva er det som skjer i vers 14 med de som ser dette? Jo, de lar seg overbevise.
Mm.
Og for der står det, det forfører dem som bor på jorden på grunn av de tegn som det blir gitt å gjøre for dyrets øyne. Så menneskene blir forført på grunn av tegn og under og mirakler.
Så du ser for en i denne tekst at enhver manifestasjon av at noen har fått anden,
ja,
behøver ikke være en fråga om at det alltid er den hellige anden de får. Men det kan altså her være en annen ande, ja, som gis, ja, for andre til.
Her er det åpenbart en negativ ild.
Mm.
Så derfor er det, hvis vi fortolker ild med ånd, så vil det si at det er en ond ånd som kommer. Og så har vi kapittel 16. Igjen har vi dette med tegn og under og mirakler.
Og den har vi også på skjermen, ja, her bakom.
Altså. Vers 13, ja. Ja, det var ikke dårlig. Da kan kanskje Dan lese den på svensk.
Det är vers 14 på skärmen då, så jag läser från Bibeln, vers 13. Och jag såg att ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknande paddor. Och sen vers 14. Mm. Det är ondskefulla andar som ger tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds den allmäktiges stora dag.
Ja. Så ska kristna då alene se tillbaka och tänka som så att vi är uintagelige for djevelens angrep. Mm. Vi kan aldri bli forført. Og så samtidig så er man kanskje ikke så nøye med å lese i Bibelen, og så slår man seg på brystet. Nei, vi er jo kristne, vi kan ikke bli forført. Men det er jo blant de kristne at den store forførelsen vil finne sted.
Mm.
Satan, han har skiftet ideologi opp gjennom tidene. For 2000 år siden så var han i det romerske rikets tradisjon og ønsket å herske gjennom den type regjeringsform. Og så tok en frafallen kirke over, hvor han fant innpass og hvor han utfoldet seg og tenkte han kunne forføre gjennom denne veien. Og for 200 år siden så hadde vi den franske revolusjonen, som er et oppgjør mot kirke og overnaturlighet og de tingene der. Så tenkte han, ja, la meg prøve meg som en ateist et par hundre år. Og det har han gjort de siste par hundre årene, og forført masse gjennom det. Men den siste forførelsen blir den uhyggeligste, for da kommer han hjem. Jeg personlig tror at han kommer nærmest som en protestant.
Mm.
Han kommer som en som tilsynelatende gir akt på Guds ord. En som tilsynelatende ønsker å gi inntrykk av å være gudfryktig.
Mm. Og det er jo nesten den tekst som vi har her fra 2. Korintierbrevet, da 11. 14, at han skal komme og stå her, og det er inget at forvåne seg over at Satan selv gjør seg likvar en ljusets engel. Og det er det du sier, at even til sist skal han komme i et skinn av kristenhet, et skinn av ljus, og forsøke å forføre veten. Og det er jo interessant, for det vi leste før var jo at det her er alltid håpet i det vi samles til striden på Gud. Så i det vi har sett på ned gjennom historien, striden som har pågått mellom godt og ondt, så ser vi altså her at vi kulminasjonen i den striden skal det være en speciell andlig kamp som skal utkjempes, hvor det andlige manifesterer seg på et helt annet sted enn vi har sett før.
Det er jo nok så logisk. Her har vi hatt en kamp som har rast i flere tusen år mellom godt og ondt. Og så kommer vi snart til klimakset i denne kampen, når Jesus skal komme igjen en annen gang. Når Guds folk skal bli brukt på mektig vis av Gud. Det er opplagt at det estetisk, sånn, hvis vi kan snakke om historisk estetikk, så er det jo helt opplagt at det vil være noe voldsomt det som vil skje rett før Jesus kommer igjen. Og vi leser om pinsedagen for eksempel for 2000 år siden. Jeg tror personlig at det blir større det som skal skje enn det som skjedde på pinsedagen. Jeg tror alt blir bare større og mer voldsomt.
Og da er det ikke så konstigt. Jeg tror jo at de her, hva skal man si, erfarenhetene som vi leser om, de her tv-programmen og filmer og intresset for det mystiske, andeverden og spøken og alt hva det er for noe, magi og så videre. Jeg tror at sånt kommer bare bli mer og mer intensivt. På noe sätt så även om man försöker ha en distans till det här och säga att det är sagor, det är berättelser och så vidare, så är det någonting som ändå förbereder mig med tanken på något sätt, om jag är en rent sekulär skeptisk person, en tanke som säger tänk om. Det finns ju ändå så mycket som jag inte kan förklara, och om jag en dag som rent skeptisk tvivlare på allt vad heter andlighet och allt vad heter andevärld och religion och så vidare, om jag en dag helt plötsligt ser ett tydligt mirakel, låt mig säga en av mina avlidna släktingar, jag hör exakt det tonläge, exakt den röst, jag ser exakt den blick som jag fick när den här personen levde, exakt de ansiktsdrag, den personlighet, det beteende, om Satan kan göra sig lik en ljusets ängel så tror jag han har makt att också göra sig lik en människa.
Han har ju observerat genom all tid alla våra släktingar, så han vet ju alla de detaljer, han vet hemligheten ingen annan vet.
Och där är det väldigt enkelt att bli bedragen. Och om det här är Bibelns bild av det, så tror jag att varningen borde ligga tydligare och tidigare för vår värld. Därför vill jag vara en del av att lyfta upp vad Bibeln säger om det egentligen. Och roten i det ligger ju utifrån att det kommer från en förvrängning utav vår natur. Det vill säga att vi på något sätt har odödlighet i oss själva.
Ja, det är där det begynner, hela problemet.
Om jag tar del i att förkunna det som Satan förkunnade i början och säger, predikar eller sprider genom tv-film eller vad det är för någonting, att ni skall inte dö. Ni, tvärtom, det finns en andevärld. Ni kan hamna in i den och bli mer upplysta och så vidare. Då förbereder jag inför det stora bedrägeriet som Bibeln beskriver kommer ske. Snarare än att skydda. För Guds ord är menat att skydda oss ifrån de här sakerna.
Och det är ju helt klart. Det är klart. Gud har ju också, om man ska säga, en orsak till att han har valt att när vi dör så hamnar vi i jorden, vi sover, vi lämnas där tills uppståndelsens dag. Att vi inte går direkt till himlen. Och det är väl för att kunna köta i hela den här kampen emot. Att det ska inte vara någon tvivl om vem det är att kontakta oss. Och det är helt klart från Bibelns förståelse att det är ingen tvivl i den frågan.
Och vi har klara skriftsteder som advarar oss och har något som helst med de döda att göra. Gud har advart på det starkaste där, och det var faktiskt talt dödsstraff i det gamla Israel för häxor och åndemaner och den slags. Och idag i vår moderna värld så undras vi oss över hur en human Gud kan bringa in dödsstraff för en sån tillsynlatande liten synd. Men problemet var det att Israel hade gått in i en avtal med Gud om att vara hans speciella egendomsfolk. De hade gjort en avtal med Gud hvor de sa, okej, vi ska göra nøyaktig det du säger, Gud. Och så säger Gud, ja, men hvis det är sån och sån så ska jag välsigna dig och göra sån och sån. Och de hade gått med på den avtalen. De som inte ville vara med på den avtalen, de var fri till att flytta till ett annat land, komma sig väck ifrån Israel. Och det är därför Gud sätter upp en dödsstraff för att göra leiren sin helt ren och fin.
Och ett sådant exempel där Gud lyfter fram hur allvarligt han ser på det här försöket att ta kontakt med det som man man tror liksom är döda, avlidna, är i femte Mosebok, det är kapitel 18.
Ja.
Femte Mosebok kapitel 18 och vers 10-12 vill jag läsa. Där står det: hos dig, det handlar alltså om Guds folk, hos de som tror på Bibelns Gud. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelserkonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och som söker råd hos de döda. Och sen, ty avskyvärt för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheter skull fördriver Herren din Gud om för dig.
Yeah.
Här lyfts det fram tydligt Bibelns syn på sådana saker som kan dra oss bort ifrån Guds kärlek, bort ifrån Guds principer, bort ifrån Guds sanning om vad som sker i vår värld och hans frälsning och räddning ifrån synd. Nämligen sådant som sätter fokus på en annan källa till sanning, en annan källa till upplysning, och det är bland annat de som talas om här, och det här idén om att också försöka kontakta de döda. Det här var en allvarlig sak.
Väldigt allvarlig, ja.
Och det förstår man. Man förstår lätt att Gud varnar ifrån det. Om det nu är så att det verkligen är demoner, fallna änglar, Satan själv som kan använda det här för att dra människor, bedra dem bort ifrån Gud.
Och grunden för att Gud advarar så väldigt starkt är för det att Gud älskar människorna.
Mm.
Gud älskar var enast en i denna världen, och Gud vet att hvis människor lär sig förföra av dessa tingene, så kommer man in i ett grepp som det är väldigt vanskligt att komma ut av. För hvis man först kommer in i åndenes grep, ja, i sig själv, i oss själv, alene, så är man hjälplös. Man kan inte bli satt fri utan hjälp utifrån. Så man kan gå in i en förfärlig hopplös situation. Och Gud älskar oss, han önskar oss inte så ont. Därför advarar han så starkt som han gör.
Mm, visst.
Men vad har vi exempel? För jag menar, det finns ju exempel andra gånger i Gammeltestamentet. Det finns väl inte minst ett jättekänt exempel på var att Saul går till en spåkvinna för att försöka få ett budskap. Och som egentligen är en otrolig parallell till något av det vi ser idag som händer oss omkring oss. Vad kan jag få ut av den texten i första Samuel kapitel 28 som är relevant för mig idag?
Ja, det är ju en väldigt intressant text, och det är ett av de undtagen i Bibeln. Vi har inte någon andra spiritistseanser som är autentiskt beskrivet som vi kan pröva att sätta oss in i. Detta är den enaste verkliga saken vi har, och därför är den väldigt, väldigt intressant. Vi ska huska på att Samuel och Saul var klar över att det var dödsstraff för den typ av aktivitet i Israel. Saul var mycket klar över konsekvenserna av att göra det han gjorde. Och därför klädde han sig ut när han kom till den spiritistdamen. Men vi kan läsa det nedover här från vers 5. Och där står det: men då Saul såg filistrenes lejr blev han så rädd att hjärtat skalv i ham. Och Saul spurte Herren, men Herren svarte ham icke, varken vid drömmar eller vid urim eller vid profeter. Så Saul har gjort en stor synd, och Gud är nu färdig med Saul. Mm. Saul har fått flera chanser, och han går emot Gud, hans stolthet driver ham. Och Gud är färdig med Samuel. Nej, med Saul, unnskyld.
Ja, profeten Samuel har ju dött vid det här laget.
Ja.
Och det är han som hjälpte och kommunicerade Guds vilja.
Så Saul är desperat. Han står överför en militär fiende och vet inte vad han ska göra. Och, Samuel kan han inte snacka till. Och för Samuel döde så var det också en konflikt mellan de två. Och Gud har lukket sig för Saul. Han är desperat. Så vad gör han? Jo, han gör det som någon gång desperata människor gör. Löper till en spiritist och prövar att få hjälp från det hinsidiga. Vers 7. Då sa Saul till sina tjänare: finn mig en kvinna som kan mane fram döde, så vill jag gå till henne och spöra henne.
Mm.
Så detta visste Saul, detta är strängt förbud. Och Bibeln berättar att de döde, de vet ingenting. Så inte bara var det förbud i Israel, men det var ju totalt ubibelskt också. Ja. man spurte...
Han visste hva han gjorde når han gikk...
Ja, det var bibelsk irrasjonelt, det som skjedde her. Tjenerne svarte, i Endor er det en kvinne som kan mane. Så gjorde Saul seg ukjennelig. Med andre ord, han ønsket ikke å bli avslørt i en sånn en skammelig synd, for det var sett på som en skammelig synd den gang. Og tok andre klær på og gikk så av sted i følge med to menn. De kom til kvinnen om natten, og dette er også noe som forsterker det fordekte over hele saken. Og Saul sa, spå meg ved å manne fram en død, hent opp til meg den jeg nevner for deg. Kvinnen svarte, altså dette er jo en spiritistisk seanse. Kvinnen svarte ham, du vet jo selv hva Saul har gjort, hvordan han har utryddet dødningemannene og spåmennene av landet. Så her har vi samme mannen som utryddet disse fra Israel. Han er nå,
han
konsulterer dem. Ja. Hvorfor setter du da en snare for mitt liv og fører død over meg? Da sverget Saul henne en ed ved Herren og sa, så sant Herren lever skal ingen skyld komme over deg i denne saken. Og så står det videre, da sa kvinnen, hvem skal jeg hente opp til deg? Han svarte, hent Samuel opp til meg. Samuel var død, Samuel sov i dødsriket som er Sjeol, hvor ikke det er noen som helst aktivitet. Det er bare ett eksempel i hele det gamle testamentet hvor det er aktivitet i Sjeol, og det er i Jesajas 14, og det er en symbolsk, figurativ beskrivelse der i kapittel 14. Så den kan man ikke bruke. Vers 12. Men da kvinnen så Samuel, skrek hun høyt, og hun sa til Saul, hvorfor har du narret meg? Du er jo Saul. Da sa kongen til henne, vær ikke redd, men hva så du? Og kvinnen sa til Saul, og nå kommer det noe viktig nå her. For kvinnen sier, jeg så en Gud stige opp av jorden. Og den setningen der forteller veldig mye. Så jeg så en Gud, denne Gud på hebraiske Elohim, det er et flertallsord for Gud. Det er en sånn generisk beskrivelse av Gud, det vil si avguden er også sett på som Elohim.
Så svenske står det Gud av Esen, og litt, ja, litt breit. Ja.
Så her ser vi at, og vi kan jo ikke tro det er den sanne Gud, som kommer opp på en spiritistbefaling, og Saul som er frafallen kommer og spør om dette. Det vil være 100% utenkelig. Så vi må anslå at det er en annen makt som kommer opp. Det er en ond makt som kommer opp. Jeg så en Gud stige opp av jorden, så hvis Samuel hadde vært oppe i himmelen, så ville han jo komme ned fra himmelen, så mange tror, med sjelens udødelighet og alt dette. Men denne personen, dette vesenet kommer opp av jorden. Ja. Og det er jo også helt i strid med Guds ord, å komme opp av dødsriket liksom. For det er ikke aktivitet i dødsriket, de sover, de vet ingenting. Han spurte henne, hvordan ser han ut? Hun svarte, en gammel mann stiger opp, og så videre, og så videre. Så denne fortellingen er ikke noe bevis for at vi nå kan drive på med spiritisme. Den er heller ikke noe bevis for at de døde vet noe. Det er bare en autentisk historie bak kulissene om hva som foregår i de mørke haller i Israel på den tid.
Ja, till och med uppsatta personer som borde varit ledare och borde med exempel och med ord för kunna vad Jesus säger, vad Bibelns principer är för hur vi ska relatera till, till källa och sanning. Bibeln säger tydligt i Jesaja kapitel 8 och vers 19 där. När de säger till er, återigen den här varningen som gör det tydligt. När någon säger till dig, fråga andebesvärjare och spåmän, de som viskar och mumlar. Så svara, ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda till råd för de levande? Till Guds undervisning och till vittnesbördet? Om de inte talar efter detta ord så finns ingen morgonrådnad för dem. Det här är Guds tydliga undervisning om vart källan till visdom, källan till råd, källan till Guds vilja är. Allt annat som kommer någon annanstans ifrån, någon typ av upplevelse av en avliden person eller något annat som i det här exemplet med Saul. Det är inte det sättet Gud kommunicerar på. Det är inte det sättet vi får Guds sanning ifrån utan genom hans ord. Och det är den beskrivningen som återigen sätter den här stora konflikten mellan gott och ont på sin spets. Antingen så är vårt fokus Gud och hans ord och vad han säger till oss eller så är vårt fokus på andra saker som mig själv eller andra auktoriteter, andra gudar eller andliga företeelser eller människor eller mänskliga system. Det är det allting handlar om. Antingen Gud eller något annat. Och Gud drar oss hela tiden till till sig själv.
Ja, så varför ser Gud så allvarligt på detta här? Jo, för det första så är det ju så att människor som man älskar, de lurar sig in i ett förfärligt nätverk som inte de kan komma ut från. Som är styrt av demoner och fallna änglar. För det andra så är det ju också en bestridelse av Guds ordsannfärdighet. Så när man uppsöker spiritistiska miljöer så förnekter man Bibeln. Och det är ju en allvarlig sak att benekta Bibeln. Nu ska vi se vad som skedde med Saul. I första krönikor kapitel 10 står det: slik döde Saul på grund av den trolöshet som han hade visat mot Herren, för han icke hade hållit sig i närhet av Herrens ord. Och likaså för han hade spurt dödningemanare till råds, men han spurte icke Herren. Därför lot han ham dö och förde kongedömet över till David, Isais son.
Och en annan sak är att allt som dras bort ifrån Gud också har en praktisk konsekvens för oss i livet. Jakob varnar till exempel för hur demoniska makter, fallna änglar, kan påverka relationen mellan människor. Och det står där i kapitel 3 i Jakob, och vers 13 börjar i: är någon bland er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, ska ni inte skryta och tala emot sanningen. En sådan vishet kommer inte ovanfrån, utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. Så ibland så beskriver Bibeln att förstås Satan försöker förstöra så mycket han kan i familjer, i grupper, på jobbet, i samhället. Konflikter, avund, strid och till och med prat emot sanningen kan vara influerat utav demoniska makter.
Okay. Och det har titeln gått för idag, och en sista text som jag vill ta fram här och påminna oss alla ihop om är första Johannes brev kapitel 4 och det första verset. För här säger Johannes: mina älskade, tro inte alla andra, utan pröva andarna om de kommer ifrån Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande, varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som har kommit i köttet, han är från Gud. Vi kan pröva andarna, vi kan pröva de erfarenheter vi har omkring oss, och det är ett ställe vi kan pröva dem emot, och det är Guds ord. Om inte det stämmer överens med det, om inte budskapet, om inte det som ligger omkring det överensstämmer med den erfarenhet, det budskap som Gud ger oss, och inte minst med vår förståelse av Jesus Kristus, är Guds karaktär, hans sätt att vara på, då är det inte en ande från Gud. Låt oss tillsammans pröva andarna och vara säkra på att vi finner den rätta ande som leder oss åt Gud. Må Gud vara med dig till nästa vecka på Stridens Hopp.